Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Nej, vet ni. Det blir en frågepodd.
Det blev en frågepodd.
Det känns som att det var ett tag sedan ändå, och vi får in frågor, de trillar in lite då och då, och vi försöker besvara dem i DM så gott det går. Men det kan vara roligt att kanske höra, ja, men dels svaren öppet, men sen kanske det finns någon som känner igen sig i någon fråga som man själv inte har ställt.
Nej, men precis. Vi körde ju en frågepodd när vi tog upp podden igen, så det var ju rätt länge sedan nu. Så jag tycker det passar väldigt bra.
Ja, och personligen kan jag tycka att det är ett ganska roligt avsnitt att spela in. För det är inte så att det är på ett och samma spår. Alltså det har inte ett tema, utan det är högt och lågt liksom. Och det kan vara ganska skönt att spela in och sen skönt att lyssna på efteråt. Att det inte är ett så tungt ämne eller sådär.
Ja, då kör vi.
Det gör vi.
Ni har inte haft jättelång tid på er att skicka in frågor faktiskt. Men vi tänkte att vi betar i alla fall av dem som vi har fått. Till att börja med.
Ja, och skulle det vara så att det dyker upp ännu fler frågor efter det här, så får vi bara spela in en frågepodd till helt enkelt.
Ja.
Det är ju sånt som man kan slänga in lite när som helst.
Ja, jag personligen tycker faktiskt om att lyssna på frågepodder. Alltså det är så här, det går snabbt liksom.
Ja, men verkligen.
Så att jag hoppas att ni gör det också.
Och har ni önskemål på något ämne, alltså inte en frågepodd utan ett konkret ämne som ni skulle vilja att vi pratar om, så får ni jättegärna höra av er till oss på Instagram, anorexiapodd, eller på vår mail, anorexia@gmail.com.
Okej, fråga nummer ett då. Hur borde ätstörningsvården se ut, tycker ni?
Oj, det är en väldigt... Eller det är en fråga som kräver ett väldigt stort svar, tror jag.
Alltså till att börja med så var det så himla länge sedan man ens var där. Så att jag kan ju inte säga att jag har sån jätteinsikt i hur det ser ut idag.
Jag tror tyvärr inte att jag ändras
jättemycket. Nej, jag tror faktiskt inte heller. Det verkar inte som det är på folk som skriver och så.
Nej, och ska jag vara ärlig så jag har nog inget konkret förslag på hur jag tycker att vården ska se ut. Men jag kan säga att jag inte tycker att den borde se ut som den gjorde när jag var där. Och som jag tror att den fortfarande gör idag. Jag kan tycka att den känns lite förlegad. Alltså, det är 2020, så att man kanske borde modernisera lite grann.
Alltså framförallt borde den ju vara mer individualiserad, tycker jag. Och liksom ta hänsyn till att alla är olika och fungerar olika. Det här med att så här, alla ska behandlas exakt likadant. Det känns, amen, som du säger, väldigt gammeldags.
Ja, alltså när du och jag pratar med varandra eller när vi har pratat med gäster vi har haft eller personer som har skrivit till oss, så alla vi är ju olika individer. Vi har olika bakgrund, olika kroppar, olika förutsättningar, och ändå så kan vi nästan så här, skratta lite grann åt att våra matscheman var identiska. Att det finns liksom inget undantag för någon, utan det ser bara likadant ut. Och det kan jag tycka känns... Så tycker jag i alla fall inte att ätstörningsvården ska se ut. För jag tror att det också skapar någonting hos personen som är där som gör att det är så här livet ser ut. Och mitt liv ser inte ut som det gjorde på vårdenheten.
Nej, exakt. Och sen finns det väl någon poäng med att alla ska äta samma och behandlas likadant. Men i verkligheten är det ju inte så. Alltså alla kommer inte att äta likadant. Och det kan jag veta. Eller det kan jag tycka är... Eller jag kommer ihåg att jag tyckte att det var en grej som upprörde mig. Att det inte såg ut så när jag kom ut. Att när jag var där inne så tyckte jag... Ja, men okej, alla ska äta så här, tre potatisar, lalala. Mm. Alltså så. Och sen kom jag ut och bara, nej men så här är det ju inte. De äter ju inte så mycket. Ja. Eller så lite, eller så. Alltså, började jämföra så bara för att jag tyckte att, men det var ju så det skulle vara för alla. Mm. Då är det väl så för alla utanför också.
Ja, så jag förstår ju tanken med det hela. Men jag tror att, som du säger, att man kanske måste gå ner på individnivå. Mm. För att jag kände... faktiskt inte att de lyssnade på mig som person. De lyssnade bara på mig som ätstörd. Och det gör inte skillnad.
Gud ja. Och dessutom så skulle jag ju önska att under min tid i alla fall att det var mer samtalsterapi. Jag fattar att man inte har det i början av en behandling för att man inte är mottaglig. Men att man åtminstone kan få det senare. För jag fick inte mycket sånt alltså.
Nej.
Och sen när man var normalviktig blev man bara utskriven och så skulle man klara sig själv.
Ja, nej, jag håller med. Och jag återkommer gärna i den här frågan om jag kommer på ett bra konkret svar eller ett förslag att lämna. Men som det ser ut just nu så jag tror att det finns förbättringspotential i alla fall. Ja. Köpte ni nya kläder under tiden ni gick upp i vikt eller väntade ni tills ni nått normalvikt? Jag shoppade inte jättemycket under tiden som jag höll på att bli frisk. Alltså,
nej.
Jag vet att både läkare och behandlare och även mina familjemedlemmar och vänner och så där var på mig om att så här, men vänta lite.
Ja.
För att det är klart att det är alltså jobbigt. Mycket med viktuppgång och att förändra kroppen och sådär tyckte man ju var jobbigt. Mm. Så att köpa plagg när man liksom vet att man har några kilon kvar och hämta och sådär, det är nog ingen bra idé. Så.
Jag skulle snarare säga att man, jag kommer ihåg att jag gjorde det, jag slängde ut mina liksom alldeles alltså små kläder som jag hade när jag var som minst. Bara för att så här, okej, jag kommer aldrig kunna, alltså det är bara att acceptera, jag kommer aldrig mer kunna ha dem där. Jag ska inte kunna ha dem som vuxen kvinna liksom. Så att det är bara att slänga dem och sen, helt ärligt, bodde jag typ i mjukiskläder tills jag hade nått den vikten som jag, ja, men som var bra för mig. Och då kunde jag gå och köpa nya kläder.
Men jag tror faktiskt att det är en bra grej att göra. Alltså, man kan inte hålla på och blicka tillbaka till, tänk att jag har haft det här. För målet är ju att man ska någon helt, alltså du ska i motsatt riktning. Så att försöka hålla kvar i ett par pyttesmå jeans eller en jätteliten tröja, alltså det är ingen idé.
Vad ska du med dem? Ska du rama in dem?
Eller
vad ska du
göra? Nej, alltså verkligen bort med dem. Och sen, det är ingen idé att så här, vad är mellan för storlek nu? Alltså okej, man behöver kanske lite basic plagg eller som du säger, men man gick i mycket mysbyxor till exempel.
Mm.
Men alltså, fokusera inte på att köpa blusar och jeans och jackor, för sånt där kommer man växa ur.
Ja. Alltså hellre i så fall köp något i den storleken som du vet att du borde ha.
Som du strävar efter.
Ja, så får du vara lite oversized ett tag.
Ja, för alltså, man får tänka lite på som när man är litet barn eller tonåring och växer lika. Ja, alltså, man kan inte ha kläderna så länge.
Det är bättre
att
köpa något för stort som man växer i dem.
Ja, exakt. Och lite att det blir som en morot. Att så här, en dag ska de här sitta snyggt på mig. Och så är det en storlek som faktiskt är rimlig. Mm. Och inte en storlek som man har haft i 3 år och som man liksom inte ska ha igen.
Nej, verkligen. Kul. Hur hanterade ni ångesten att se kroppen förändras?
Alltså det här är typ lite samma som med kläderna. Alltså
ja.
Man behöver inte slänga ut alla speglar, men man behöver inte heller stanna och spegla sig varenda gång man går förbi ett skyltfönster eller en spegel eller liksom stå och granska sig själv. Alltså kroppen kommer sköta sitt. Låt den göra det. Lita på processen.
Alltså jag insåg typ att jag inte skulle kunna hantera den här, alltså hantera viktuppgången. Mm. Så att för att liksom, eller jag insåg att jag inte skulle acceptera den skulle jag säga. Så att det jag gjorde var egentligen bara att, jag vet inte om det är ett bra råd, men jag typ gömde mig för mig själv. Alltså i stora kläder, mjukiskläder, bara för att så här, det här är vad jag behöver nu. Jag får fixa viktuppgången först, sen får jag jobba med att acceptera den.
Mm.
För att så här, varje vecka acceptera en ny vikt, det blev för jobbigt för mig.
Mm.
Det var bättre att bara köra på och sen acceptera den vikten jag skulle ha.
Mm. Och alltså, frågan är ju hur vi hanterade ångesten. Och det är som du säger, jag hanterade den nog inte så bra. Alltså, jag hade jättemycket ångest. Jag skrek och grät och tyckte att allt var jättejobbigt. Men skulle frågan vara... Har ni tips på hur man ska hantera ångesten? Jag hade nog pratat annorlunda till mig själv nu om jag fick gå tillbaka, eller om jag ska liksom tipsa någon att så här, låt bli att granska dig själv för mycket, för kroppen kommer lösa det där. För jag kommer ihåg att jag tänkte att så här, nej, men nu allting sker på en gång, jag har ingen kontroll, jag har ingen koll på läget, men det löser sig. Alltså allting löser sig, det, alltså, på insidan med organ och allt vad det är, vätskebalansen i kroppen, alltså allt sånt där ordnar sig själv. Medan jag tänkte liksom att det här är, det måste jag styra över, och det gav mig ännu mer ångest över allt som kommer med viktuppgången. Men för att svara på frågan, så hanterade jag inte själva ångesten kring det jättebra. Och jag skulle nog ge andra råd till mig själv idag. Än att så här, jag vet inte, skulle du säga till, om någon frågade dig, skulle du säga så här, men göm dig för dig själv? Eller hur skulle du, förstår du vad jag menar?
Nej, men jag skulle nog ändå inte tipsa om att så här, sätta på sig den tajtaste kläderna man har.
För att inte.
Då blir man mer så här kritisk till sig själv, då ser man mer... Ja, men kroppen, och kan liksom granska den på, för att man har en negativ bild av sin kropp och man kommer att titta kritiskt på den. Men ser man den inte, så finns det inte lika mycket möjlighet till det. Så att på ett sätt tycker jag att det är ett tips. Men sen handlar det ju också om att acceptera.
Ja, och jag tänker så här, en sak i taget. Alltså, om målet är att gå upp i vikt, gör det. Sen kan man jobba med att trivas där man har hamnat, men att bolla viktuppgång, ångest, att älska sig själv, hela den här biten, alltså det är väldigt många delar av en tillfrisningsprocess. Den är ju lång och kommer i olika stadier liksom. Jag tror att jag gick upp ganska många kilon innan jag började dela med hur jag skulle trivas i den kroppen. För att börja dela med det, det är ju lite som, ja, men precis som vi sa med, så här, köp inte kläder medans, för att då ska du byta ut det och lära dig varje vecka att köpa nya plagg och älska den kroppen.
Men
du är inte färdig, och så blir det ju lite med ens huvud också.
Ja, absolut. Tillåt dig att bli färdig innan du jobbar på att acceptera kroppen.
Ja, verkligen. Hur jobbar man med att stå ut i mättnadskänsla? Är ofta väldigt rädd för den känslan.
Det där, alltså, det kan jag verkligen känna igen mig. Jag var också livrädd för det, och jag hatade att känna mig mätt. Och idag är det bästa jag vet. Alltså, jag hatar att vara hungrig idag. Och då var det bästa jag visste.
Jag tror att det är viktigt att komma ihåg just det här, mättnadskänsla. Alltså, det är en känsla. Mättnad går ju över. Man kommer inte vara mätt för alltid. Och att vara mätt är ingenting dåligt.
Nej.
Alltså, sen får man också tänka att om man har varit utan mat eller ätit väldigt lite under en lång period, så är det inte konstigt att man känner sig mätt så fort man får chans att äta.
Nej, jag tyckte det var tvärtom. Jag blev aldrig mätt.
Ja, du var hungrig hela tiden, menar du?
Ja.
Ja, jo, men så är det ju också i början när man ska hämta igen allting. Men jag menar, när man känner den här mättnadskänslan, att det är inte konstigt att kroppen en dag blir mätt.
Nej.
Och det är så här, det kanske man som frisk, eller när liksom ätstörningar inte är närvarande, så då kanske man inte riktigt pratar om mättnadskänsla. Alltså, den är där efter att man har ätit, punkt slut, så går man vidare i livet. Medan när man håller på och jobbar med en ätstörning och sådär, då kretsar ju allting kring det här, för att man vill bli av med den känslan. Men det ska man ju inte bli. Alltså, då kan man ju fortsätta vara sjuk. Så kan du vara hungrig för resten av livet, då slipper du vara mätt. Men man måste bli vän med att mätt inte är någonting dåligt.
Ja, alltså, som sjuk så associerar man det ju mycket med, alltså, mätt med att gå upp i vikt.
Ja, mätt är att vara tjock. Liksom,
typ. Ja. Men det är nog, som du säger, alltså, också en känsla man behöver vänja sig vid och acceptera att så här, man ska vara mätt efter man har ätit.
Ja, alltså,
bör vara mätt efter varje måltid, annars har du inte ätit tillräckligt.
Ja, verkligen. Och jag tycker liksom att, jag tror att det är väldigt viktigt just det du säger, att acceptera den. Jag tror inte att man ska, nej, nu ska jag ignorera det här, nu ska jag hitta på något annat för att komma på andra tankar. Alltså, jag tror verkligen att man ska så här, gå till botten med att varför vill jag inte vara mätt? Och så här, jo, nu är jag mätt, och så låter man sig själv vara det. För att, alltså, så här, en timme, två timmar senare, då är det borta. Mm. Och så vill man ha något annat. Alltså så ja. Är det ju nu. Jag kan ju, det är klart att jag kan vara jättemätt nu. Men jaha, alltså jag lägger ingen värdering i det. Men jag tror verkligen att man måste acceptera det. För att annars så blir det ännu en grej man ska fly ifrån.
Mm.
Och att fly ifrån att vara mätt, det blir en väldigt jobbig association med mat. Alltså ja. Även när man inte låter bli att äta, så att säga.
Nej, nej, men verkligen. Och verkligen som du säger, att mättnadskänsla lägger sig väldigt snabbt.
Mm.
Det kan man ju veta, alltså de gånger man har ätit mycket och hamnat i matkoma nästan, men det försvinner ju ändå rätt snabbt.
Ja, det är ja inte, verkligen.
Det är ingen obehaglig känsla så, liksom. Men mätt ska man vara, kort sagt.
Ja, jo, men verkligen. Och sen det här med att vara rädd för den känslan, alltså det är väl kanske för att man inte är van vid att vara mätt.
Ja,
alltså att verkligen. Det är en obehaglig känsla ja. För att man inte...
Det är samma sak som att gå upp i vikt. Man är inte van vid att ha den nya vikten.
Nej, alltså det är,
allting handlar om att vänja sig.
Det är mycket man ska vänja sig vid och lära sig under tiden som man...
Ja, ja. Alltså att man, att du frisk. Har ju blivit ett barn igen. Du skulle lära dig allt från början.
Mm.
Lära dig äta och
ja,
allt möjligt.
Ja, verkligen.
Skulle ni kunna tänka er att träffa era lyssnare och hjälpa en i verkligheten?
Ja, alltså vi jobbar ju inte med det här och har ju ingenting mer än erfarenhet. Så, alltså vi har ingen utbildning i ämnet, vi är inte professionella inom yrket på något sätt. Så det skulle kanske kännas lite märkligt att träffa någon som är i starkt behov av hjälp. Vi tänker ju typ att podden och det vi har där är vårt sätt att hjälpa.
Ja, folk. Alltså jag vet inte vad vi skulle kunna hjälpa, alltså... Med att vara fysiskt närvarande, alltså till skillnad från det vi gör i podden.
Mm.
För att, som du säger, vi är inte utbildade inom det. Vi skulle inte kunna göra något konkret eller magiskt som skulle kunna hjälpa er. Utan att vi pratar med er på DM eller alltså, spelar in poddavsnitt där ni liksom får skicka in frågor och vi pratar om högt och lågt. Det är nog så mycket vi kan göra för er, faktiskt.
Ja, och sen att så här, på en... träff. Och det här är ju också anledningen till varför man kanske påbörjar en behandling eller går länge i terapi, att en träff förändrar inte så mycket. Nej. Man måste våga lita på hela processen och ge det en chans. Och jag tror inte att varken du eller jag har men dels tid och sen kanske den kunskap som krävs för att vägleda någon på det sättet.
Nej.
Utan vår hand som är utsträckt, det är typ podden.
Ja.
Och det är inte för att vi inte vill träffa er som lyssnar. Nej. Alltså så.
Men vi tror inte att vi kan hjälpa mer än vad vi gör nu.
Nej, tyvärr.
Mm. Men man får ju som sagt jättegärna skriva till oss och vi kan ha liksom en pågående dialog. Det har vi med flera av er i DM. Så att vi finns ju här, även om vi inte finns fysiskt där.
Ja, ja, precis. Hur ska man hantera kläder som blivit för små efter viktuppgång? Och det här var ju vi inne på.
Ja, släng
för
skiten.
För någon fråga sen. Alltså släng det.
Mm.
Sälj.
Kast.
Släng. Skänk. Alltså så här, ha inte kvar det. För att jag tror att många alltså, kanske tänker att det inte gör så mycket att man har kvar det. För att typ ens mamma någon gång har sagt att så här, men en dag kanske jag kommer i de här jeansen när hon pratar om sina egna kläder. Alltså att det är så här, accepterat att prata om saker som man en dag ska kunna ha igen. Men det här är ju ett annat syfte. Det finns liksom inget syfte att ha kvar de kläderna för du ska inte komma i dem igen. Och gör du det, då har du ju gått tillbaka så många steg att du måste börja om. Mm. Alltså förstår du, det är liksom inte...
Och det är ingen trofé att visa upp senare och bara, de här småkläderna hade jag.
Nej.
Alltså, det finns ingenting liksom...
Nej, och gör,
ingen anledning till att spara det.
Nej, gör det av med det direkt. Jag vet att jag hittade så här några tröjor som jag hade inte sparat dem medvetet, men de låg liksom längst in i garderoben. Och så skulle jag göra en rensning och hittade de här och bara, alltså jag hade på mig det här. När jag var liksom...
Vuxen.
Ja, men vuxen typ. Mm. Alltså, nej. Det gjorde ont i mig. Det var inte, jag fick inte ångest eller kände alltså, så här, någon längtan tillbaka som vi pratar om att man kanske gör om man sparar det. Utan jag kände mer så här, stackars mig.
Ja.
Eller så här, vad, så här liten har jag varit. Och det är liksom inte, det är inte heller kul.
Nej, jag kommer ihåg att jag hade ett par shorts som jag hade ärvt från min syster.
Mm.
Lilla syster. Som jag liksom höll frenetiskt grepp om och ville aldrig kasta. För det var liksom det sista typ jag hade kvar från sjukdomen, tyckte jag. Men de gav mig ju inget annat än ångest. För jag testade väl dem någon gång i halvåret och bara konstaterade, jaha, nu kan jag absolut inte ha dem. Ja. Och nu kan jag inte få dem över låren och nu går de inte över knäna. Alltså så här, det gav mig ju bara mer ångest.
Mm.
Till slut så insåg jag så här, okej, jag kommer nog aldrig ha dem igen.
Nej.
Så kastade jag.
Nej, och ska jag vara ärlig så... Det har faktiskt hjälpt mig att alltså, när jag var sjuk skulle gå upp i vikt och göra mig av med kläder och hela den här biten. Mm. Den processen har liksom hjälpt mig senare i livet. Alltså, jag kan ju fortfarande behöva byta storlekar på mina kläder, men jag lägger ingen värdering i det. Alltså, jag mår inte dåligt på något sätt.
Nej, gud, nej.
Och det har jag ju vänner och bekanta som kan göra utan att de har haft en ätstörning. För att man är liksom... man är intalad att det är dåligt att gå upp en storlek i kläder. Sen lägger man ingen värdering i varifrån kläderna kommer, varför man har gått upp i vikt, vad det är för vikt man har gått upp. Alltså så här, det är bara dåligt, tycker folk.
Ja, exakt. Att gå upp en storlek i kläder är lika med misslyckande.
Och det tycker inte jag. Nej, jag trodde verkligen att jag skulle tycka det var jobbigt. Så här, att, men när jag är frisk, ska jag fortsätta gå upp i klädstorlek? Ja.
Mm.
Jag mår inte dåligt över det. Jag vill ju hellre att det ska sitta snyggt och bekvämt än att jag bara ska få på mig en storlek, för att så här, i mitt huvud har jag den här storleken.
Nej, jag är nog likadan idag. Alltså, även om jag så här, kanske om ett år skulle gå ner några kilo eller inte och komma i de här kläderna igen, så har jag inget intresse av att spara för små kläder.
Nej.
Då köper jag väl nytt då.
Ja. Nej, men verkligen.
Alltså, jag gillar inte den här känslan av att bara, jag får inte upp jeansen och sitter så jävla tajt. Nej, usch, obehagligt. Jag vill inte ha för små kläder.
Nej, jag håller
helt
med.
Och de behöver inte bara ligga där och damma liksom.
Ja, och så här, frågan var hur man hanterar det. Alltså, det finns ingenting att hantera kring det annat än att slänga. Man ska inte behöva komma överens med eller lära sig leva med. Alltså, det är bara så här, gör det av med det.
Punkt.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Har ni några tips för att sluta med bodychecking? Jag har kastat vågen men kan inte sluta spegla mig, mäta kroppen och så vidare. Har ni några förslag på hur man slutar?
Alltså, som i typ alla svar på alla frågor som har med räkna kalorier, väga sig, mäta sig, allt det där. Man måste bara bestämma sig för att nu slutar jag. Alltså, läs inte på förpackningen. Ta inte fram måttbandet. Stå inte och nyp dig i midjan. Alltså,
nej. Alltså, jag tänker så här, du kommer ju göra det. Måttbandet kan du ju förresten kasta också eller gömma, du behöver väl inte det. Men man kommer ju att, alltså, spegla sig svårt, du går förbi fönster hela tiden och du kommer att kolla dit, men så här, påminn dig själv varje gång du gör det att du inte ska göra det. För att det är inget misslyckande att så här, oj, nu kommer jag på mig själv med att stå och spegla mig igen eller kolla, alltså, kritiskt granska min kropp. Men bara du är uppmärksam på när du gör det och så här, okej, sluta, kolla inte dit längre. Så att du ändå är medveten om att du gör det. Det farliga blir när man gör utan att ens tänka på det.
Ja, och också att så här, body checking, det låter ju också som något man så här, aktivt går och gör. Alltså nu går jag och ställer mig framför spegeln. Nu ska jag gå och mäta mig. Nu ska, det är inte bara så att man hux flux hamnar där. Och då kanske det finns någonting. Jag vet inte vad det kan vara. Det kan vara en YouTube-video. Det kan vara en anteckningsbok. Det kan vara vad som helst som man gör istället. Alltså så här, nu vill jag bara gå och... För jag tror... Jag vet inte om jag tolkar frågan rätt. Men om jag går till mig själv, hur jag gjorde, så kunde jag vara så här, nu ska jag gå och klanka ner på mig själv. Alltså att jag aktivt tänkte så här, nu är det den stunden på dagen. Okay. Jag är så dålig. Alltså så här, och att man liksom, man kanske måste sysselsätta sig med någonting annat istället för att hitta fel på sin kropp. För att står man och letar, då kommer man hitta fel, även om de inte finns där från början. Ja. Och jag tror, alltså det känns som att det har varit ett genomgående svar i hela den här podden. Men att inte tänka och fokusera så mycket när man är på själva resan. Utan de här reflektionerna och acceptansen och självuppskattningen och det kanske man ska göra efteråt. För att det blir lite överväldigande att göra det under tiden. Så kämpar man med att börja äta mat igen och gå upp i vikt och allt sånt där, så kanske det inte är läge att stå och titta på varenda del av sin kropp och mäta varenda del. Alltså det kan man göra sen om man fortfarande känner att det är viktigt. Och förmodligen gör man inte det, för då har man fokus på någonting annat. Man har nog väldigt mycket fokus om det är på sin kropp. Så att så här stå och granska och hålla på, det bidrar ju bara till ännu mer ångest. Och kanske så här tankar om att man inte vill fortsätta göra det man gör för att förändringen är för stor och för läskig. För den är ju väldigt stor och läskig. Men det där lägger sig sen. Alltså ju längre på sin resa som man kommer, desto mindre sådana tankar har man. Eller så upplevde jag det. Alltså det var väldigt mycket i början, men sen så vänjer man ju sig.
Men kanske så här, för att ge något konkret svar, att försök hålla dig borta från att gå och titta dig i spegeln eller mäta dig och så vidare. Sysselsätt dig med någonting annat, och också ju friskare du blir så kommer det inte vara intressant att göra det.
Nej.
Det är inte så roligt eller givande att stå och kolla sig själv i spegeln.
Nej, jag tänker också så här, vad vill man få ut av det? Ibland kan det hjälpa att sätta saker i perspektiv och kanske försöka få en logisk tanke eller åsikt på det. Och kan man inte ge det till sig själv, så kanske man kan prata med någon om det. Men att så här, finns det någon logik i varför man gör så här? Och om man kommer fram till att det inte gör det, så kanske det är lättare att så här, men gud, då upphör jag. Men om det finns massa punkter på en lista över så här, jo men det här är anledningen och det tycker jag är rimligt. Men det finns det ju inte i det här fallet.
Nej.
Men vi har ju pratat om det förut, att man skriver en lista på positiva och negativa saker över att bli frisk. Och när man ser att den här listan över positiva saker är full och den negativa är tom, då är det inte så svårt val längre. Och jag tänker att det är lite samma princip här, att när man förstår att det inte finns någon logisk eller god anledning till att mäta och klämma och känna och så här, så kanske man inte tycker att det är rimligt att fortsätta liksom.
Nej, det här kanske låter töntigt, men så här, istället för att gå till spegeln och leta upp alla fel, sätt dig ner och skriv ner alltså saker du är tacksam för med din kropp. För att du kommer nog komma på en jävla massa som du inte ens tillåter dig själv att tänka.
Eller mål med din kropp, och då menar jag inte alltså vikt och mått, utan jag kommer ihåg att jag skrev faktiskt en lista över vad jag hade för mål, och det stod bland annat att jag ville ha liv i ögonen, att jag ville kunna ha långa naglar, alltså sådana saker som kroppen annars sköter själv, men som jag behövde kämpa för att funktionen skulle komma tillbaka. Och sånt kunde motivera mig att så här, men en dag kommer jag kunna ha naglar som inte går av, eller en dag kommer jag kunna ha tjockt och friskt hår igen, alltså typ sådana saker, för att det gick inte då.
Nej.
Och det kan ju vara en motivation till liksom, att titta på kroppen på det sättet istället. Alltså flytta lite fokus.
Verkligen.
Hur insåg ni att ni var friska?
Oj. Jag tror att jag insåg det när jag slutade tänka på det. Alltså när jag slutade så här, är jag frisk nu eller inte? När det bara liksom var så här, men inte ens tänkte de tankarna.
Nej, alltså jag tror att det var samma för mig, men jag tror att jag kunde göra reflektioner först efteråt. Alltså, skillnaden var att när jag var sjuk så gick jag igenom varenda tänkbart scenario innan, och jag liksom vände på varenda tanke under tiden. Och så hade jag ångest efter. Medans när jag inte längre var sjuk eller mådde dåligt så kunde jag så efteråt bara, men just det, jag glömde ha ångest. Mm. Eller jag tänkte inte på det här. Mm. Alltså det kom som en påminnelse efter.
Mm.
Och då var det så här för sent och då kunde du lika gärna kvitta. Och sen så jobbar man därifrån.
Mm. Så att ja, jag, precis. Så samma sak var det nog med att man insåg att man var frisk. Att så här, det var långt efter. Man bara, ja men nu är jag ju frisk.
Mm.
Man kanske så, det kanske inte alltså, skedde en uppenbarelse som gjorde att man bara, det var den här dagen jag blev frisk.
Nej, och det är ju inte heller en händelse. För jag menar, man kan ha en frisk händelse under tiden man är sjuk också. Mm. Alltså en sund händelse. Men ja, man är inte frisk absolut. För det. Utan det måste ju vara ett mönster som pågår. Liksom. Och jag tror som sagt att det är först efteråt man har så här, ja men nu är jag inte längre sjuk. Snarare så än att så här, nu är jag frisk. Alltså så. Att man liksom, det sker ju inte över en natt utan det är ju en lång
process. Men det, jag tror vi har sagt det så många gånger förut att så här, fokusera inte på ja, men det som alltså det sista steget eller när du blir frisk utan fokusera på alla små delar som ska ta dig dit och till slut så kommer du komma till en dag när du bara ja men nu har ju inget ätstört beteende eller tankesätt kvar.
Mm. Ja, och sen också så här, reflektera lite över vad frisk är för någonting. För att så här, man kan ju vara frisk på papper eller bli friskförklarad från det som behandlingen innebär. Ja, men det betyder ju inte att man känner sig frisk själv. Och det kanske är lite av en definitionsfråga.
Jag tycker det är skillnad på frisk och fri.
Ja, jag håller
man
med.
Man kan vara frisk på papper. Jag tror, alltså jag blev nog friskförklarad innan, alltså långt innan.
Ja,
alltså
jag
ett, två år innan jag kände mig fri.
Ja, samma här. Och sen också med tanke på alla de här kriterierna som man måste uppfylla inom situationstecken för att få en diagnos så kan man ju vara sjuk innan man får diagnosen och frisk efter att man har fått det förklarat. Liksom. Så det är ju lite definitionsfråga. Men som, alltså för att svara på det kort så handlar det väl om att man inte längre reflekterar över saker innan utan kanske efter.
Mm.
Som en liten sammanfattning.
Ja.
Har ni svårt att veta om ni avstår från alkohol för att ni faktiskt inte är sugna på det eller för att det är ätstörda tankar och känslor som påverkar?
Det här är ju en rätt stor fråga.
Mm.
Och det här behöver man ju lite bakgrund för att förstå vårat förhållande till alkohol. Till exempel. Men
för personen här har också skrivit att jag brukar må ganska dåligt dagen efter att jag druckit och har ont i magen flera dagar efter och kan därför känna att det inte är värt det. Men jag kan ibland tycka att det är svårt att veta om det även är ätstörda tankar som spelar in. Känner ni igen er? Och jag antar att personen menar att så här, man mår inte dåligt för att man är bakis, alltså har bakisångest, för att det hör ju till alkohol. Utan att man mår dåligt på andra plan. Och det kan jag absolut känna igen mig. Alltså det, är ju, det kan vi ju säga att varken du eller jag dricker ju
väldigt sällan. Inte nykterist,
men nej, jag är inte heller uttalat nykterist, men jag dricker väldigt sällan.
Ja,
och så. En av de anledningarna är att jag mår väldigt dåligt efteråt. Och det har inte att göra med att så här, jag super mig redlöst full och sen gör jag dumma saker som jag ångrar, utan jag får liksom kemisk ångest. Och det kan vara av 10 shots, men det kan vara av ett glas vin.
Mm.
Och därför avstår jag. Jag har inte svårt att veta idag om jag avstår alkohol av ätstörda tankar eller inte, för det gör jag inte. Men jag hade absolut det under tiden som jag var sjuk. Alltså då kunde jag tycka att det var jobbigt med kalorier in och ut och sådär.
Ja, jag fattar. Jag tycker det här är så här svårt att ställa sig till, för att hade frågan om en handlat om så här, jag har svårt att se om jag tackar nej till att fika för att av ätstörda tankar eller inte, då hade jag sagt, men är du sjuk så utmanar det sig oavsett om du vill eller inte ta den där bullen, det kommer inte skada dig på något sätt. Men när det kommer till alkohol så blir jag så här: nej, alltså vill du inte så ska du inte. Alltså, och sen är det väl fel om det är av ätstörda tankar, men jag tror nog att så här, utmana dig nog hellre med annat. Någonting, kanske.
Ja, man vill ju inte uppmana till att utmana med alkohol, men jag tänker så här, om vi sätter, vi bortser från den här personen, vi tar bara ett exempel out of nowhere liksom, att en person blir bjuden på mingel typ, och sen så tackar man nej till för drinken för att man inte vill ha i sig de kalorierna, då tror jag att man vet att det är av ätställda tankar för att man tänker på innehållet. Men om det har att göra med hur man faktiskt mår, att man, ja, men har fysiskt ont eller har mycket ångest eller så här, då tycker inte jag att det är så ätstörda tankar. Nej, då tycker jag snarare att det är sunt.
Nej, och jag tycker verkligen att det är skillnad på att ta ett, ja, men, en fördrink till minglet, för det behöver inte sticka upp hela än att så här, supa sig redlös och liksom.
Ja, och det finns ju någonting däremellan. Alltså, ja, du och jag har ju pratat om det här utanför podden. Men att så här,
jag bara, nej, det finns inget mellanting.
Nej, men för oss gör det ju typ inte det. Alltså, jag, nu vet jag inte, det var länge sedan jag drack. Och senast jag drack så var det liksom, alltså då kunde det vara vin till maten och sådär. Men jag har verkligen haft perioder då jag har känt att om jag ska dricka, då ska jag supa. Och det är inte heller sunt. Och då är det bättre att jag tackar nej. Om det är alternativet. Om det för mig är allt eller inget, då är det bättre att det blir inget i det fallet. Men som du säger, handlar det om fika, ja, men då kanske det är bäst att jag testar både bulle och kaka istället för att hoppa över båda två. Alltså, ja, det beror lite exakt på situation. Men jag har inte svårt idag att skilja på om det är ätstörda tankar eller inte, för det vet jag att det inte är.
Nej, nej, det är klart. Men jag tror att man vet, alltså, jag tror att man vet innerst inne vad det är för tankar som gör att man avstår. Men sen vill jag ändå säga att jag personligen tycker aldrig det är fel att avstå från alkohol.
Nej, jag tänkte också säga det, att så här, vad förlorar man på att avstå alkohol? Det finns annan jättegod dricka.
Ja.
Alltså både alkoholfritt, som i alkoholfritt bubbel och vin och så, men läsk eller saft eller whatever. Och du kan fortfarande vara på samma tillställning som de andra, alltså, och du vaknar inte upp dagen efter och mår dåligt.
Så länge förlorar man inte tackar nej till tillställningen.
Ja, men exakt, på grund av det. Men du förlorar ju inget på det. Men om vi tar exemplet med fika, alltså, vill du gå ett liv utan fika? Alltså ett liv utan alkohol? Nu kanske det är lätt för oss att säga, för att vi inte har den, alltså den, det levnadssättet. Nej, liksom. Det är inte en stor del av våra liv. Men jag har svårt att se att man går miste om så mycket bara för att man tackar nej till alkohol. Du kan fortfarande göra exakt samma saker, fast du mår lite bättre dagen efter, och det är typ värt. Med det så avslutar väl vi den här lilla frågepodden. Det var allting vi hade fått in för nu. Och som sagt, ni hade inte fått jättegott om tid på er, och vi tänker att det är bättre att beta av lite frågor då och då innan det liksom hopar sig för mycket.
Verkligen, men jag tycker vi fick en bra bredd på frågorna, och jag hoppas att det är fler som kan, ja, men, ta nytta av svaren.
Ja, men det kändes ändå som att många av frågorna var sånt som vi kunde relatera till, vilket ju oftast betyder att fler kan det också. Alltså, det är väldigt sällan, jag tror aldrig vi har fått en fråga som så här, oj, det här har jag aldrig hört talas om, utan väldigt ofta har fler skrivit samma sak, eller att vi känner igen oss själva, för att mycket av det man går igenom när man har en ätstörning eller lider av ångest eller sådär, det delar man ju med många andra, även om man inte pratar om det.
Garanterat.
Så vill ni fråga oss någonting eller prata med oss, även om vi inte kan ses, som vi sa där i ett svar på frågan, så får ni jättegärna höra av er på Instagram till anorexiapodd eller till vår mail anorexia@gmail.com. Så hörs vi i nästa vecka med ett nytt avsnitt.
Det gör vi. Ha det bäst.
Hejdå!
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around Black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.